sinnesrugudstjänsten för några veckor sedan, 2 veckor sedan, delade jag en bild som jag inte har delat förut. Jag gillar att se bilden själv. Det är därför jag vill stå här nu. Jag ska snart visa en bild. Inte riktigt nu, ännu snart. Men jag gillar att stå här. Whatever. Den här bilden som jag delade då har jag inte delat så mycket förut. För det var en bild som jag fick till mig. Och då är det alltid liksom... Ja, den är till mig. Men då kändes det riktigt och bra att dela den. Och när vi satt och planerade gudstjänsten så kändes det bra att dela den även idag. För så här var det. Jag har ju läst teologi i Örebro. Och gjorde det precis ett år efter jag hade kommit till Sverige. Så jag var yngst och kunde sämst svenska av alla som läste. Och så hade alla andra också jobbat i kyrka förut. Jag hade ju bara min erfarenhet av Gotland då, det året på Gotland. Medan de allra flesta hade jobbat som ungdomsledare, som barnledare eller som någonting i alla fall. Så de hade riktiga erfarenheter. Medan jag då hade ganska svårt att prata och allt kändes så mycket större än mig. Så jag var väldigt frustrerad. Väldigt frustrerad. Det är ganska tråkigt att alltid se vad man inte kan. Och ständigt bli påmind om det. Så jag hade några veckor där jag låg i fosterställning och sov middag varje dag. Och en sån eftermiddag så gav Gud mig en bild. Och det var den här bilden av en jätteliten kruka och en jätteliten växt med bara 2 små fjuttiga blad. Och då sa Gud, det här var du för ett tag sedan, innan du kom hit. Så här var du för några år sedan, ganska liten, men det finns livskraft. Men ganska liten, skör, omtålig. Nu har du vuxit mycket. Du har vuxit mycket och du står mellan 2 krukor. Du får inte plats i den här längre. Du ska planteras i en sån här. Och så gav han mig en till bild. Jag var alltså så där stor. Typ 40 cm större, massa fler blad och kvistar. Och jag var på väg till den där krukan. Så jag är mellan 2 krukor, försökte Gud förklara för mig. Och det här med omplantering gick inte lika snabbt som jag hade önskat mig. Så mina rötter var lite i chock, tyckte han då. Och så sa Gud att det är såklart jättejobbigt för dig. Men det är bra med ny jord och det är bra med ny kruka. För du är för stor för den du hade nu. Och det kommer ta tid, men det är värt det. Och sen så sa Gud till mig att han inte riktigt är klar med mig. Jag ska inte stanna i den där krukan heller. Den är bra för nu. För nu passar jag i den. Nu har jag bra ny jord och ny näring. Men egentligen så kommer det ske massa omplanteringar. För målet är ju inte att jag ska vara ett träd som står i en kruka. Inne någonstans. Utan målet är att jag ska få planteras ute så småningom. Så han kommer beskära mig mer och mer. Han kommer plocka bort blad som håller på att dö. Att byta jord, beskära, byta kruka. Kanske byta fönsterbänk. Ända tills jag inte får plats på en fönsterbänk längre. För att så småningom blir det här trädet. Och så visade han mig den tredje bilden. Ni kan ju se att det har skett ganska mycket mellan de här 2 bilderna. Det är ett rejält träd. Med en liten gunga i, ekorrar som hoppar runt, ett fågelbo. Ett stort träd som tål alla väder. Som inte behöver tas in på vintern utan som kan stå kvar. Ett träd som har starka rötter och starka grenar där andra kan få plats och skydd. Men där det också är lite kul att vara för man kan ju gunga där. Så jag skulle bli ett träd som sträcker sig neråt, djupare, med starka rötter. Men som ändå har kvar den där längtan uppåt, med grenar som sträcker sig upp i himlen. Men för att bli ett sånt träd så måste jag bli omplanterad. Gång på gång. Ända tills jag har vuxit. Tills så jag kan vara ute. Och det gör ont ibland att bli omplanterad. Men det är livsviktigt att få ny jord, ny kryka och en riktning, näring. Det var de tre bilder som jag fick av Gud för 4-5 år sedan. Som jag inte har delat med någon förut. Förutom min kollektivkompis Rebecka. Så jag gick till Rebecka och sa att det här ska du måla till mig. Så berättade jag bilderna i detalj. Och så ritade hon upp dem här till mig. Så det här är Rebeckas konst. Men Gud var den som bestämde hur det skulle se ut. Håll till godo, säger man så. Ja, den här bilden hoppas jag att den kan tala till er också. Gör den inte det så är det okej, för att jag tänker att den var ju till mig först. Men om någon annan får tröst och uppmuntran av den, så delar jag det jättegärna med er.
Då vill jag dela några tankar om att söka sina rötter. Och jag gör det med utgångspunkt i berättelsen om Petrus som finns i Johannes evangeliets 21 kapitel. I den tredje versen läser vi: Simon Petrus sa till de andra: jag ger mig ut och fiskar. De sa: vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Petrus har förnekat Jesus. Han är i djup kris. Han har varit med de andra lärjungarna när den uppståndne Jesus kom till dem och önskade dem frid. Men Jesus sa också: om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Petrus förstår att han behöver förlåtelse. Men kommer lärjungarna att förlåta honom? Kommer Jesus att förlåta? Eller är han för alltid bunden i sin förnekelse? I sin vilsenhet gör Petrus det enda rätta. Han söker sig tillbaka till sina rötter. Den välkända platsen. Den välkända situationen. Det tillfälle då han mötte Jesus för första gången. Och det här är ett gott råd till oss alla. Om vi grips av oro och tvivel, om tron sviktar, så är det klokt att söka sina rötter. Att gå tillbaka i sin egen historia. Att söka upp de platser, tillfällen eller situationer då vi på ett särskilt sätt mött Jesus tidigare. Och Petrus får möta Jesus på nytt. Och nu vill jag försöka illustrera hur det här mötet gick till. Jag är Jesus och Jan är Petrus. Och jag står här uppe lite högre än Petrus. Och så ställer jag frågan: Petrus, älskar du mig mer än de andra? Och det här ordet som Jesus använder för älskar är ordet agape, som betyder gudomlig kärlek, utgivande, osjälvisk kärlek. Det är ju så Petrus har sagt: även om alla andra överger dig så ska jag aldrig överge dig. Så sa han i självsäkert övermod. Men nu säger han:
ja, Herre, Du vet att jag har dig kär.
Och när Petrus säger jag har dig kär, så använder han ordet för broderlig kärlek, filio. Han kan inte längre säga att han älskar Jesus mer än de andra. Och då tar Jesus ett steg ner i trappan, närmare Petrus. Och så ställer han om frågan. Petrus, älskar du mig? Nu är det inte fråga om Petrus älskar mer än de andra. Nu är frågan mycket personlig. Älskar du mig? Och även denna gång så använder Jesus agape, ordet för osjälvisk kärlek. Och Petrus.
Ja, Herre, du vet att jag har dig kär.
Och Petrus svarar igen med ordet för broderskärlek, filio. Och nu tar Jesus ett steg till i trappan. Och kommer på samma nivå som Petrus.
Jag tog fel mick.
Nu. Och så ställer han frågan. Simon, Johannes son, har du mig kär? Och nu använder Jesus samma ord som Petrus. Ordet för broderlig kärlek, filio.
Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär.
Jesus möter Petrus där han är. Han begär inte att Petrus ska ta sig upp för trappan och möta Jesus där han är. Och det är så Jesus alltid möter oss människor. Han möter oss där vi är och inte där vi borde vara eller där vi önskar vara. Och så säger Jesus det för Petrus så avgörande orden. Följ mig. Och det är ju samma ord som Jesus sa första gången Petrus mötte honom vid Genesarets strand. Följ mig. Och nu får Petrus kontakt med roten, och livskraften kan åter flöda genom honom. Och nu ska vi sjunga sången 217. Den är skriven av Elis Malmström, som var biskop i Växjö. Men jag tycker att den här texten passar väldigt bra till det jag försökte dela om Petrus och hur Gud finns med oss även när det är som allra mörkast och när vi inte är säkra på vår tro. I vår vilsenhet så finns Gud ändå nära oss. Och jag tycker att den avslutande meningen i vers 5 säger någonting viktigt. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Gud vill någonting bättre för våra liv, att vi ska vara hela och harmoniska. Men när vi inte är det, så är han barmhärtig och möter oss där vi är. Och den här psalmen har också fått stor betydelse för mig. Men när vi sjunger den så kan vi ju tänka att det är Petrus som talar genom psalmens.
Ska ni få ett bibelord? Jeremia 17, det är välbekanta ord. Det har ni nog hört allihopa förut, tror jag. 17 och 7 ifall du vill följa med i din bibel. Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt på Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. De som känner mig vet att jag är geologiskt intresserad. Och jag tror att geologin också innehåller förkunnelse. Det var så här, men jag återkommer till geologin här. Det var väl i december och vi hade väntat och väntat på att underleverantören till Telia ska dra den där eländiga fibern till prästgården i Hasselfors. Eller hur? Det ska ju vara fiberutbyggnad nu för tiden. Kostar väl den sådär 20-25 000. Ni kanske också har fått erbjudande om det. Och det ligger också i Laxå kommun. Vi satsar på i kommunen också att dryga ut så mycket vi kan med pengar för att det ska vara på landsbygden. Och det vore väl roligt om det kom. Det var beställt sedan 1,5 år tillbaka. Och till slut när vi kom hem en dag, strax innan december, en ledig måndag, då var det som att det var sån där vägarbetardisco som jag kallade det för, med blinkande orangea lampor på tomten, prästgårdstomten. De hade kört upp maskiner av alla dess lag. Och då tänkte jag, äntligen, det här går väl undan nu då? Så gick jag prata där med förmannen som hade tagit av sig kepsen och stod och kliade sig på flinten. Så här. Det börjar bli tunt här med faktiskt, känner jag. Så här går det inte, så det blir ingen fiber. Blir det ingen fiber så här? Ja, det är ju Helleberg. Det är ju under gräsmattan här. Du har en sån här grej som har du berg här under. Och det vet du väl, för du har bott här ett tag. Hur ska jag kunna veta det? Jag brukar inte sätta någon spade i backen. Och då har vi sju lindar med ett bibliskt tal. Vi stod under lindan, de här sju lindarna. Rötterna, ser du inte dem? De sticker ju upp i gräsmattan överallt här. Då har du väl märkt när du klipper gräs. Vi har robotgräsklippare, men knivarna blir ju slöa. Det blir de. Och det är mycket kvistar och skräp som kommer under de där lindarna. Alla som har haft lindar vet ju att då får man plocka grenar och kvistar. Jämt och ständigt. Och det tog ju tid då naturligtvis med att utreda. Och så gick det att gå upp en annan väg via en avloppskanal som baksidan av huset där man hade sprängt någon gång i tiden. Där kom berget. Men så börjar man ju fundera. Här är ju välkomna bilder för en predikant. Ni vet ju hur det är med rötter och träd och Helleberg. Och som geologiskt intresserad så vet jag ju att det där berget, det är ett extremt seg och obändig sak. Det bildades, visade sig, för 200 miljoner år sedan när berget fanns där. Men själva förkastningen som bildade den här Edekullen där, Skagershults gamla kyrka mitt i Hasselfors står, bildades för 200 miljoner år sedan för att den ville inte ge med sig när resten, sjön Tien, sjönk. Och en annan förkastning kom. Det var så envis att jag tänker inte flytta på mig, tänkte berget. Marken må sjunka runt omkring mig, men jag tänker stå kvar för jag är en segrackare. Och så berättas det legenden att när Hasselforsarna på 1500-talet ville bygga en kyrka, så ville de bygga den på det högsta stället i Hasselfors. Och de började bygga, la grunden uppe på det här envisa berget. Men se, på morgonen, då hade allt vad man hade byggt och grävt och sådär, eller alla stenar, omkullvälta. Och de prövade igen och de prövade igen och det funkar inte. Och till slut gav man sig och så byggde man kyrkan där borta på andra sidan Tien. Ni som känner till trakterna vet ju, där Skagershults gamla kyrka, det var där man fick bygga för det gick inte. På den här tiden så trodde man ju att det var trollen som var på nätterna i farten. Och att de kastade stenarna sen ut i Tien. De finns än idag, sådana där stenar med namn som de arga trollen slängde mot kyrkan. Så trodde man ju förr när man inte hade andra förklaringar på saker och ting. Men se, Hasselfors växte. Orten växte, järnbruket funkade, kom många människor. Det går inte att sitta i en liten kyrka när man är över 1500 med krav nästan att gå till kyrkan varje söndag. Så man på 1880-talet byggde man en ny kyrka. Och nu gav man sig på samma sega berg igen där de hade försökt dra den där fiberbredbandet där prästgården står och kyrkan står. Och man lyckades få upp en kyrka, ett riktigt skrytbygge på högsta platsen. Gick inte många år förrän den av någon form av oförklarlig anledning brann ner. Denna bygdens stolthet som överste Bågenholm hade ringt runt till alla kvinnor i vaktmästersläkten. Ni måste skänka pengar så vi har råd att ha en kyrka. Och de skänkte pengar för det var en stilig man med fina mustascher. Så det var inga problem. Men det var hopplöst. Sen till slut 1896 fick man kyrkan på plats. Då tänkte man nog där borta att nu vågar vi nog inget mer. På det här berget, segt som det är, det funkar inte. Det gick inte att ha några liksom gårdar eller någonting där i närheten ens av det där berget. För det växte inget där. Så kom det en präst som heter Theodor, unge Theodor. Han tänkte, det betyder Guds gåva, Theodor. Och det var han till bygden. Att det var klart att prästgården ska stå nära kyrkan. Det var en gammal prästgård flera hundra år som låg långt ute på landsbygden. Och då visade sig att man fick ju mer eller mindre på den tiden, 1920-talet, spränga för att det skulle byggas. Och det är ju där jag bor nu. Bredband och fiber. Och vad har det med Jesus att göra? Lindar som växer, 7 stycken. Går man och tittar på de där lindarna så ser de att trots att de har det obändiga Edeberget med sina kompakta bergart så växer de och trivs. Alla de där 7 lindarna längs vägen när man åker upp mot kyrkan. De har det jättebra. För de vet att det alltid går att hitta vatten om man ökar kontaktytan. Se där vilken bild va. Om man ökar kontaktytan och de där rötterna går långt i gräsmattan. Det är tur att man inte har avlopp där i närheten. För att de har gett sig på liksom att göra en gräsmatta hopplös och spela fotboll på. Och hålla en rak boll. Det går inte för de är där. Ibland tänker jag när jag tittar på mitt eget liv bakåt och framåt. Att det alltid har varit möjligt att ha en kontaktyta till Jesus. Att visst i ungdomens år att vara som det var då. Att få vara på ungdomsbibelskolor och få ungdomskonferenser och få vara med på Livets ord när det var unga och allt det där. Det var ju fantastiskt. Och det var lite grann som att vara ett träd vid en vattenbäck. Det var ju bara att sätta ner sugröret och tänka och suga i sig Guds närvaro och ande. Men de här lindarna visar sig kanske ha en annan slags predikan och förkunnelse som för mig har hållit. Att det kanske inte är på de bästa växtplatserna bara vi ska finnas som kristna eller vi ska hämta vår näring. Vi ska inte bara vara planterade där för då skulle alla vara med i megaförsamlingar i större städer. Och då skulle ingen vara med i Tallstigkyrkan i Finneröja eller i Skagershult eller i Tived eller någonting. Det är alltid möjligt att följa Jesus trots att livets terräng är hopplöst svår. Trots att det i veckan kanske väntar ett berg av bekymmer, man har oro framför sig, man ser ingen väg igenom. Det kan beröra hälsa eller relationer eller någonting. Och ibland när jag tänker tillbaka på mitt liv, hur det har varit med Gud, så har varit upp och ner perioder när man har varit lite grann ifrån. Och när den här närvaron, den här kontakten har inte känts så mycket. Då brukar jag tänka på moder Teresa. Hörde ni att hennes har publicerats hennes dagböcker från Calcutta? Där hon fick vara till enorm välsignelse för de här gatubarnen. Men också de här systrarna och deras andliga gemenskap var ju varm och fin. Men under alla dessa år när det kom så mycket frukt ur henne. Fast så att säga, underlaget där hennes bildet talat där hon växte var hårt. Så skrev hon det att hon inte hade hört Guds tystnad och Guds frånvaro var så påtaglig under 30 år. Och jag tror att det kan handla med den här bilden att det gav så mycket frukt det hon gjorde att kontakten till rotsystemet var borta, men att det också var på ett sätt nödvändigt. Moder Teresas gudsrelation, hennes behov just då. Av någon anledning så behövde saven ut i verksamheten så mycket att hon kanske inte hann med. Ibland tänker jag att det är jättebra att få andliga upplevelser. Vi behöver ha dem. För mig som präst i Svenska kyrkan är ju sinnesro det ena. Det är inte typiskt svenskkyrkligt, inte det. Men det andra är nattvarden, brödet och vinet, stillheten och närvaron som man kan få där. Det andra är ju lite grann som en jämntjock vardag. Lite stenigt ibland och lite hårt ibland. Men så får man ha det där, ju, det egna andaktslivet, den egna påfyllningen. Det är inte kvaliteten på pastorn eller prästen hur vi växer. Utan det är hur våra egna rotsystem är förankrade i Jesus. Och det kan vara berget under i våra liv. Det kan vara mycket bekymmer, men det är alltid möjligt när vi gör precis så som vi hörde nyss. Söker våra rötter och låter rötterna be Gud att låt mina rötter få växa mellan sprickorna i underlaget till källor. Så får vi vara till välsignelse. Ja, jag stannar där.